Det här är en tv-serie som har ganska mycket så här bakgrundshistoria. Det är alltså så att Watchmen var ursprungligen en serietidning i 12 avsnitt som är skriven av Alan Moore och tecknad av Dave Gibbons och som utkom 1986-87. Så den är ganska gammal, den har ganska många år på nacken vid det här laget. Och den här seriealbumet, så det utspelar sig i slutet av kalla kriget. Liksom ungefär samtidigt då när den utkom just i slutet av 80-talet. Men liksom i en parallell värld till vår egen. Där var superhjältar faktiskt har existerat. Eller så här maskerade hjältar som har tagit lagen i egna händer.
Men den är ändå liksom tillräckligt nära verkligheten för att man ska köpa det. Att där är just liksom den här rädslan för ett kärnvapenkrig. Kanske det där liksom drivande. Och så var det ju väl, jag har inte upplevt 80-talet, men så var det väl på 80-talet också, i alla fall i USA.
Ja, men ni är väl båda lite yngre än vad jag är. Och jag kommer ju minsann ihåg den här tiden på 80-talet med Nenas luftballonger också och mycket annat. Alphavilles, Forever Young. Det var ju såna här angstiga kärnvapenlådar mot.
Ja, precis. Ja.
Så den miljön.
Ja, den miljön. Och det finns väldigt, och det är som sagt, det är väldigt starkt så det närvarande där. Och det är en slags deckarhistoria som börjar med att en sån här före detta superhjälte blir mördad. Och sen börjar hans tidigare då kollegor, alla såna gamla superhjälte, att försöka utreda vem det är som står bakom det. Och det där, och sen då den där handlingen liksom när de kommer vidare och börjar ta sig närmare sanningen, så utspelar sig just mot den här fonden av att USA och Sovjetunionen sakta går mot ett atomkrig. Och det där, och hela den där serien är ganska så där sunkiga och deppiga och våldsamma och liksom, och samtidigt så finns det en sån här känsla av på något vis gränslöshet, eller att det finns inte liksom någon sån här gränser för mänskligheten. Och det kretsar mycket kring sådana moraliska frågor om vad som är rätt och fel och hur mänsklighetens framtid ser ut. Så det här var alltså en serie som utkom då i slutet av 80-talet, och den blev sen en riktigt modern klassiker. Och bland annat Time Magazine listade den som en av de 100 bästa engelskspråkiga romanerna sedan 1923. Så att det är liksom faktiskt en av de här första serietidningarna som så där tog plats i litteraturhistoriens så där finrum. Och det här, och den fick då liksom en sån här väldigt lång och engagerad liksom läsarskara. Jag själv läste den bland annat när jag strax innan jag skulle börja i gymnasiet, så det måste ha varit någon gång 95 eller 96, någonting sånt.
Under dina formativa år.
Verkligen, ja. Verkligen, ja.
Och jag läste den först någon gång på 2000-talet, men nog innan jag hann fylla 20, men sådär. Och den påverkar mig jättestarkt, speciellt med tanke på att den här världen var liksom så annan från det jag kände igen. Men det kändes som att det var liksom den första serieromanen jag läste som verkligen liksom hade ett sånt här helt annat djup. Och den har så mycket nivåer också, alltså den är verkligen mångfacetterad. Där det till exempel inne i serieboken så finns det en serietidning som man så där följer med simultant som man läser. Och sen följer man med, alltså där är ju mycket så här som man, liksom flera parallella spår som man får följa med. Vilket kanske också vad det gjorde, liksom gav mycket till att bli en tv-serie. Den, så här med att just att man kan följa många olika spår samtidigt.
Och det här, och så fick ju då dessutom intresse för det här seriealbumet, liksom fick en ny start 2009 när det kom ut en filmatisering i regi av Zack Snyder. Och efter det så hade sen kommit ut några nya såna spin-off-seriealbum och ett datorspel, och nu så kom då den här tv-serien Watchmen i den här nya delar som har kommit ut på HBO Nordic, och det sista avsnittet utkom idag. Och det där, både jag och Hanna har då läst det här ursprungliga seriealbumet och sett filmen och har dessutom sett alla utom det sista avsnittet av den här tv-serien.
Och det här med att det nu har blivit då en tv-serie har från första början varit ett jätteambitiöst projekt och ganska farligt också, kan man tänka sig, för att just den här serieboken, serietidningen, har en jättestark fanbase. Alltså det har mycket människor som verkligen älskar det. Det blev en sån kultklassiker, och sen speciellt då den här filmen som vi nämnde tidigare som kom 2009, så den togs inte emot kanske jättebra, eller den fick ganska mycket kritik, speciellt av människor som tyckte om serietidningen. Så att med det liksom i bakfickan så var det ganska modigt av den här skaparen nu av HBO-serien som heter Damon Lindelöf, som har gjort den och att han vågar göra den. Men han har å andra sidan gjort ganska ambitiösa projekt förut. Han är också känd som den som skapar Lost och den här tv-serien The Leftovers. Mm. Och de är ju just också såna här andra serier som har liksom mångfacetterade historielinjer och liksom berättande stilar. Så att han, tycker jag i alla fall, var helt rätt person att skapa den här serien. För den har faktiskt funkat väldigt bra och fått jättemycket positiv kritik och fått människor att titta på den. Trots att då Alan Moore, som var en av dem som ursprungligen skapade den här serietidningen, har varit jättekritisk, eller han har alltid varit kritisk till att det görs andra versioner av hans verk än det han har gjort.
Ja, han verkligen hatar allt som görs.
Han verkar hata allt generellt.
Ja.
Men den här HBO-serien tar avstamp i serietidningen, men nu är vi 30 år framåt i tiden från den här serietidningen, vilket också är alltså ungefär där vi är idag på riktigt. Alltså den utspelar sig i princip i nutid, men i en annan verklighet. Det president i USA är Robert Redford, skådespelaren alltså. Vietnam är en amerikansk stat efter att USA vann Vietnamkriget. Någonting som vi fick se redan i serieboken, men vi fick inte se liksom riktigt vart det sen ledde. Och sen verkar det som att internet inte heller existerar, vilket är en intressant detalj. Mm. Och i den här tv-seriens verklighet så tvingas poliser att klä sig nu i masker. Lite som de här superhjältarna då på 80-talet. Det är liksom lite omvänt, men skurkarna verkar nu vara en sån här Ku Klux Klan-inspirerad grupp som heter Seventh Cavalry, som är rasistiskt drivna människor och som har bland annat då attackerat poliser, och därför måste de ha masker på sig. Och det tar upp just de här frågorna igen, att varför bär man masker och vem är ond och vem är god. Så det är verkligen liksom liknande teman som i serieboken. Det som är helt nytt och som man har valt att göra i den här tv-serien är att man tar avstamp i en verklig händelse som hände i Tulsa i Oklahoma i USA på 20-talet, då det blev så här kravaller efter att vita människor attackerade svarta och brände ner ett område som kallades för Black Wall Street då i Tulsa, och upp till hundratals människor blev ihjälskjutna och massa människor blev hemlösa. Så att man har valt att liksom utgå från rasism i USA i den här tv-serien. Och det är ju någonting helt annat än i boken, men jag tycker i alla fall att det är ganska smart att man har valt liksom ett specifikt ämne och valt att göra någonting helt nytt.
Mm. Ja, de har verkligen valt ett spännande ämne att lägga i fokus på för den här tv-serien. För det är ju verkligen en fråga som just nu är jätteinflammerad i USA. Eller liksom, eller inte inflammerad, men den har stigit väldigt mycket till ytan, och man börjar liksom titta mera bakåt i liksom historien och närhistorien på så här liksom vilka uttryck det här liksom rasistiska förtrycket har tagit i USA. Och bland annat just den här liksom det här upploppet, eller vad man ska kalla det, i Tulsa i Oklahoma, så berättade Hanna för mig här nyligen att faktiskt var en verklig händelse. Det hade jag inte överhuvudtaget förstått när jag såg det här avsnittet. Och det där, och jag tror att det är många människor i liksom USA som inte heller liksom riktigt har en uppfattning om vilka typer av händelser som de har ganska nära in på sig ändå.
Och då kan man ju då kanske också just lite fråga sig att för vem är den här tv-serien egentligen? Att måste man ha sån här kunskap om till exempel amerikansk historia? Måste man ha läst serietidningen? Och jag känner nästan att man har nog nytta av att ha läst serietidningen för att se den. För att annars så är det nog en väldigt märklig serie. Eller det händer jättekonstiga saker som jag tror att man förstår bara om man har läst den. Så då blir på något sätt liksom målpubliken ganska liten. Men jag tror också att den har nog fått, alltså, det verkar som att den har fått en ganska stor tittarskara. Men jag undrar faktiskt om man får så mycket ur den.
Ja. Det är faktiskt överraskande att någon ändå liksom en så här stor producent som HBO har valt att göra någonting som är så väldigt nischat på något vis som produkt, att den liksom verkligen, det känns verkligen som att den riktar sig till de som är redan omvända. Liksom.
Ja, och de som är fans.
Ja.
För att den innehåller massor med sådana här som kallas för Easter eggs, alltså påskägg, så här små liksom godbitar och överraskningar som man bara förstår om man redan är ett fan.
Yeah.
Så det är liksom, är man en nörd så är det helt fantastiskt. Annars tror jag att det är ganska förvirrande.
Ja. Men det är nog, ja, Och det är ju nog en ganska spännande serie att titta på något vis. För det, jag kände verkligen av det här att den var liksom, just den här mängden av sådana här små blinkningar hit och dit och hänvisningar var liksom, det var nästan ett sätt att återuppleva det här seriealbumet som jag då läste senast för några år sedan, tror jag.
Och det är också att just att TV-serien tar så mycket avstamp i serieboken och att alla lever nu, den här verkligheten man lever i TV-serien är en så här pågående trauma från det som, utan att nu spoila den här serieboken, så det som händer i slutet av den utlöser att människor blir traumatiserade och de som vi får följa i TV-serien lever fortfarande med det. Och Damon Lindelöf som nu har skapat den här TV-serien har gjort liknande teman, han har bearbetat dem förut, att det handlar just om människor som försöker klara av trauma. Och det är någonting som gör alla de här karaktärerna väldigt intressanta i TV-serien, för de är väldigt liksom söndriga. Men att de här teman som nu den här TV-serien har liksom valt att centrera, speciellt då rasismen, så verkar ändå inte ha gjort alla hemskt nöjda. Kanske speciellt så här på internet, där man har sett att det har hänt samma fenomen som då när till exempel den här nya Ghostbusters-filmen kom som hade bara kvinnor med, eller den nya Star Wars-serien där det var mera kvinnor och icke-vita i huvudrollerna, att det såg ut i alla fall som att en så här arg manlig mobb på internet drog ut på så här kommentarsfältena och gick in och röstade ner redan innan det till exempel hade haft premiär. Och det hände också nu efter det första avsnittet av den här HBO's Watchmen, att den på något sätt krossades av folket för att man tyckte att den var liksom för PK.
Ja, det är ju, och att liksom, och det kanske just sådana filmer som Ghostbusters eller Star Wars är ju sådana på något vis sådana väldigt sådär hyllade liksom verk som folk har ett jättesådär nära förhållande till, och så blir folk liksom upprörda sen när det liksom ändras för mycket, eller liksom man börjar försöka introducera sådana teman som gamla fans är liksom obekväma med i den här liksom gamla kanonen på något vis. Och det är ju nog verkligen falla i den här också. Men jag tycker att det är på ett ganska kul sätt som de har gjort det. Och liksom, nog i och för sig till en sådan grad att jag tycker att den där stämningen i den här tv-serien, den här HBO's tv-serie, är ganska annorlunda förstås än i den där ursprungliga serien, i det där seriealbumet. Att det är nästan som att man skulle läsa liksom fanfiction som någon har skrivit på basen av. Att så föreställer man sig att var skulle de här karaktärerna vara om man skulle flytta sig 30 år framåt i tiden.
Jo, alltså, som ett fan själv så blev jag först ganska förvånad när jag såg att det hade varit så mycket arga reaktioner. Jag var nog också ganska skeptisk till den här först, att liksom det kan inte funka, den där boken eller serietidningen var så bra. Men sen blev jag nog ganska frälst och ganska snabbt, just för att det kändes som att den var så riktad till mig som ett fan. Och därför blev jag överraskad att folk var sura. Och det som verkar ha liksom upprört är att en av de här karaktärerna från serieboken, som var en sån här vigilante eller så kallad superhjälte, som kallar sig själv för Rorschach, alltså enligt det här testet. Och han var en sån här arg, nihilistisk, väldigt svartvit person som man nog ändå såg som någon sorts hjälte, men liksom han var verkligen inte helt god. Och den karaktären har nu använts då i den här HBO-serien som en symbol för den här rasistiska rörelsen. Och folk har blivit sura att han liksom, för dem har han kanske representerat en sån här liksom outsider som man har identifierat sig med. Och nu är han så liksom rakt ut utsagd liksom den onda.
Ja, precis. Och då är han ändå, och då liksom, ja, så blir liksom de här fansen arga. Men det är nog spännande hur när man liksom tittar på det där ursprungliga seriealbumet att det verkligen finns belägg för det där, att han var en liksom definitivt en sån här person som var väldigt långt ut, liksom ideologiskt långt i ytterhögern har de skrivit honom som, och han läser en sån här tidning som kommer ut som är så där antisemitisk och liksom och förespråkar liksom, nej, liksom så där totalitär höger liksom, och det där och det är väldigt tydligt alltså i det där ursprungliga seriealbumet, men man på något vis ser förbi det därför att han görs till en av de här huvudpersonerna i den här handlingen, Och det där, och på det viset liksom så är det ju liksom chockerande det här att man sen liksom skriver ut just de här liksom, att man gör honom då liksom till den här symbolen för den här rasistiska terrororganisationen som.
Överlag i den här serien, i tv-serien, så är man kanske just lite mer explicit och den är kanske, jag vill inte säga förenklad, men med tanke på att den här serieboken, den var också jätte politisk. Alltså absolut så tog också de som har skrivit och ritat den ställning, men man gör det kanske tydligare, tar ställning alltså nu i den här i serien, och jag kan förstå att det kanske är det som har fått fans att känna att nu liksom politiserar man någonting. Men samtidigt så, ja, den var ju väldigt politiskt och liksom så här tydlig, tycker jag, i sin politik, den här serieboken, att den var till exempel anti-Ronald Reagan och anti-Nixon och så här.
Ja, och sen, men du gillar ju den här liksom, du har ganska rakt av liksom köpt den här liksom hela serien eller så här.
Jag har nog köpt den ganska hårt, ja. Den charmar mig liksom ungefär halvvägs med att just ge så mycket så här godisbitar från seriealbumet som gjorde att jag liksom köpte det. Och att den är jättesnygg, den är vackert gjord. Karaktärerna är superintressanta, det finns mycket nya karaktärer. Och sen alltså just att sådär min ultimata favorit från serieboken fick göra en comeback i den här, utan att nu, jag ska inte ge några spoilers, men det är liksom, jag blev helt vild när det hände och därför är jag nu helt super ivrig på att se det sista avsnittet